Men då får du berätta för mig, Fredrik, vad är det vi ska göra nu?
Vi är här för att göra en uppföljning av en utförd skyddsrumskontroll, vilket vi gör i kvalitetssäkrande syfte.
Okej, okay, ja, då går vi ner och kikar. Mm.
Konflikts producent Marie Nilsson Boy blir visad ner i ett skyddsrum i en bostadsrättsförening i Sätra i Stockholm.
Skyddsrum står det på en skylt.
Ett sånt där som man inte bygger längre i moderna hus.
Ett sånt här dunderlås som är alldeles överdimensionerat.
Det här används inte.
Jag har en lägenhetsbrå här. Var lägenheterna har sitt.
Inom 48 timmar så ska allting vara borta och skyddsrummet ska vara iordningställt. Så att det är ju ett digert arbete att få ut allt det här.
Vet en del av de boende i en sån här förening hur de ska göra och så?
Ja, det är ju omöjligt att svara på, men man kan väl misstänka att kunskapen inte är jättehög. Alltså, skyddsrumsfrågan har ju legat vilande ganska många år.
Jag heter Robin Olin. Välkommen till Konflikt. Idag om kärnvapenhotet som glömdes bort. Gör stormaktsmotsättningarnas återkomst i Europa nu att det hotet är tillbaka? Vi ska återkomma till det där skyddsrummet i Sätra i Stockholm. Men först, vad är det egentligen som hänt? Historien om hur den sen kalla kriget till stor del bortglömda kärnvapenfrågan kommit tillbaka på agendan i Europa. Den kan kokas ner till historien om ett uppsagt avtal.
Welcome to the White House.
Den 8 december 1987 möts Ronald Reagan och Mikhail Gorbachev i Washington.
This ceremony and the treaty we're signing today are both excellent examples of the rewards of patience.
Med några pennstreck eliminerar de tusentals amerikanska och sovjetiska kärnvapen. INF-avtalet, som förbjuder landbaserade medeldistansrobotar, är på plats.
Jag tror att det viktigaste med INF-avtalet 1987 det var ju egentligen att man faktiskt lyckades avskaffa en hel kategori med kärnvapen. Och det var ju väldigt väsentligt, de så kallade euromissilerna som man då pratade om. Jag heter Niklas Granholm, jag är forskningsledare vid FOI Försvarsanalys. Och jag sysslar bland annat med kärnvapenfrågans utveckling här. Bägge ledande kärnvapenmakterna, alltså det är egentligen USA och Sovjetunionen vi talar om här, nådde någon slags jämviktspunkt. Då inser man att ja, men om vi bägge tar bort de här, då kanske vi kan stå något att vinna på det här också.
We have listened to the wisdom of in an old Russian maxim. Dovayai, no provayai. Trust, but verify.
На каждой встрече вы это повторяете.
You repeat that at every meeting.
Och den tid som följer sen. Jag läste i er rapport här att ni beskrev det som en tid där det fanns en positiv inställning till att kärnvapnen kanske till och med helt skulle kunna avvecklas. Kan du beskriva den tiden?
Alltså, vad som skedde några år senare, det är ju Berlinmurens fall och kalla krigets slut, Sovjetunionens kollaps och sådana saker. Då fanns det ju en väldigt stor optimism under 1990-talet. Och det gällde också på kärnvapenområdet, så att man fick alltså en väldigt kraftig nedrustning av sig själv så att säga på kärnvapenarsenalerna. Konfrontationen var inte där längre, man tyckte inte att man behövde det.
We're not going to let them violate a nuclear agreement and go out and do weapons, and we're not allowed to. We're the ones that have stayed in the agreement.
Россия будет вынуждена создать и развернуть виды вооружения, которые могут быть использованы не только в отношении тех территорий.
För om man då spolar fram till idag.
Ja.
och lyssnar på retoriken både från Donald Trump men också Vladimir Putin. Jag lyssnade på Putins tal till nationen här i våras där han uttalade liksom ett slags hot om att områden både i Europa och USA skulle kunna bli mål och så där. Vad är det som har hänt?
Ja, det som har hänt egentligen är att man kan säga att stormaktsmotsättningarna har kommit tillbaka till Europa igen då. Och det här innebär då att vi kan faktiskt inte utesluta att det blir än värre än så här och till och med vi kan få en öppen konflikt i vår del av världen. Och jag tror att Krim här är särskilt intressant därför att där, om vi då fokuserar på kärnvapensidorna, så kan man se att så fort det är så att en kärnvapenmakt är inblandad i den här typen av konflikter, då kommer den här dimensionen i spel. Och det kunde vi se också att när Putin skulle förklara för den ryska allmänheten varför man hade gjort den här operationen mot Ukraina, så nämnde man faktiskt kärnvapen också. Att när man hade vunnit så säger han att ungefär att vi tittade på kärnvapenoptionen ifall någon skulle försöka någonting. Så där kom den här dimensionen i spel ganska tydligt, får man säga.
You repeat that at every meeting.
I like it.
Nu när USA och Ryssland under våren dragit sig ur INF-avtalet så har skratten bytts mot hot. Och kärnvapen finns nu allt oftare med som en komponent i de scenarion bedömare målar upp för möjliga konflikter i vår del av världen, säger Niklas Granholm på FOI.
Till ganska nyligen så var den operationsmiljö man tänker sig, den var nästan helt konventionell. Men det här är på väg att ändras nu, utan man lägger det här kärnvapenrastret som en del av det.
Vi ska till en by i norra Polen som är en bra plats att besöka nu för att förstå de här nya stormaktsspänningarna i Europa som det brutna INF-avtalet satt fingret på. Redzikovo ligger rakt söder om Öland på kartan. Ett par mil in från Östersjökusten. Fast ordet by kan föra tankarna fel. Det är några trevåningslägenhetskomplex i betong och en liten närlivsbutik. Som också verkar fungera som en slags pub. Det är kväll och mörkt när jag och min tolk kommer dit. Den leriga vägen utanför butiken är dåligt upplyst och man ser bara siluetten av en grupp unga män som köpt flasköl.
Jag är inte bezpieczny, skoro to punkt strategiczny. Na chwilę obecną, nie?
De känner sig inte så trygga om det är sån strategisk ställe. Så kommer de bara göra upp. Det första atomattacken så hamnar det här från Putin.
De pekar in mellan träden i skogen. Man ser inte härifrån, men där ligger basen som amerikanerna håller på att bygga.
Men hörni, tycker ni inte att det är alls bra att amerikanerna är här och skyddar Polen och Europa då?
De tar med sig även papper till kopiatorer härifrån. De stöttar inte vår ekonomi utan sin egen.
Amerikanerna skeppar hit allt och stöttar inte den lokala ekonomin, hävdar de unga männen. Kopieringspapper, tejp, borr, skruv. På allt står det Made in America. Det visar sig att en av dem faktiskt jobbat inne på basen, men slutat.
Han har jobbat där. Det är ett tråkigt jobb, tycker han.
Jak tam trzeba mieć na wszystko pozwolenie, na wycięcie dziury w płycie.
Man måste få tillstånd för att göra ett hål i en bräda bara.
To jest chore.
Tillstånd från vem? Oczywiście
amerykański. Od kogo?
Od amerykanów.
Amerykański, nie polskie.
Så kommer han på att han inte får berätta om det här.
Har du skrivit på ett papper, eller?
Trzeba było napisać, że to jest tajemnica, tak?
En äldre man med en röd hink i handen har stannat till och lyssnat på samtalet.
Vad ska du göra med hinken?
Gdzie pan idzie z tym wiaderkiem?
A to ja psu, jedzonko.
Till hunden.
Den gamle mannen berättar att han själv varit soldat en gång i tiden. Så han vet vad han pratar om, säger han. Och varken Putin eller Trump är något att lita på.
Jag tog med ska. Jag tog vem som sitter när min.
Han vet att han bor på en, sitter på en mina.
En mina? Men om du tror det, hur kan du vara så lugn?
Jag człowiek ma swoją posesję, to gdzie pójdzie?
Sin egen gård eller sitt eget hus eller någonstans att bo, så vart ska man fly? Folk köper ju
raket
i månen privat som,
ja, har man inte råd att ta sin tillflykt till rymden, vad ska man göra? Säger mannen och traskar hemåt med sin hink hundmat. Den bas som håller på att byggas där inne i skogen bakom staketen, det är inte vilken bas som helst. Det är en del i Aegis Shore-systemet som ska kunna skjuta ner robotar österifrån. Men som Ryssland påstår är något helt annat. För även om NATO sagt att man inte ska placera ut nya amerikanska kärnvapen i Europa nu, så hävdar Ryssland att det är just det den där basen kan användas till, mot Ryssland, med såna medeldistansrobotar som INF-avtalet förbjöd. Så medan USA beskyller Ryssland för att bryta mot avtalet genom att utveckla nya förbjudna robotar, så pekar Putin just hit och anklagar USA för avtalsbrott. I sitt tal till nationen i februari hotade han att slå till mot de platser i Europa varifrån han anser att kärnvapenhotet mot Ryssland nu riktas. Därav oron i leran utanför närköpet i Redzikovo. Och inte bara där.
Adam Sędziński, sekretarz gminy Słupsk.
I kommunhuset i den närliggande stan Słupsk, som Redzikovo tillhör, träffar vi kommunsekreteraren Adam Sędziński, som är den kommunen skickar fram för att kommentera bygget av den nya basen. Det finns positiva saker med amerikanerna, säger han. Det är till exempel ett roligt kulturellt utbyte och vi gör allt för att de ska trivas här.
No staramy się ich angażować trochę tutaj do naszego lokalnego życia, naszym
takim... Vi vill gärna engagera dem i det lokala livet, och eftersom de bor så nära bebyggelserna här nära staden, så vill vi inte att de skulle bli avstängda bakom de här tre moderna stängslen som finns där, utan att de ska komma ut lite. Vi har amerikanska dagar, gemensamma möten, grillfester, amerikanska grillfester.
Men ur ett säkerhetsperspektiv är han inte lika övertygad om att robotförsvarsbasen är så bra att ha här.
Trudno powiedzieć, ale z tych informacji, które...
Det är svårt att säga. När man läser tidningar och följer medierna, så ser man det ryska pekfingret där någonstans som siktar just mot oss. Innan vi fick den basen så kände vi oss mer trygga, eller i alla fall neutrala. Så det har förändrats. Och det här beslutet att bygga basen här, den togs inte lokalt utan centralt. Och vi fick acceptera det.
Det bor runt 200 000 människor i kommunen. Och alla bor nära basen, säger kommunsekreteraren. Som inte utesluter ett anfall från Ryssland.
När du pratar om att det skulle kunna komma raketer, tänker du att det är kärnvapen?
Mówi się o tym, że też te wszystkie traktaty ograniczające.
Ja, vi ser ju att de här avtalen av minskning av kärnvapen respekteras inte. Och det är ju det största hotet som finns här egentligen lokalt då. Men det skulle då utplåna större delar av Europa, inte bara oss. Och det handlar ju om den globala politiken, och vi ser ju förändringar i den. Att de här diplomatiska, fredliga lösningarna, att de fungerar inte. Och det kan hända att vi kommer att hamna liksom mellan två stora makter som har blivit osams.
Och när vi säger hej då vänder han sig till mig på engelska. och riktar stark kritik också västerut.
USA provides wars outside the country.
Det som händer här är ju inte unikt. Det är så USA gör. För krig utanför sina egna gränser i andra länder. Jag tycker inte om det, säger han.
I not feel good with it. Yes.
Den amerikanska militären på plats får vi inte ställa frågor till. De tackar nej till en intervju. Men efter ett godkännande från det polska försvarsministeriet i Warszawa får vi träffa den polska militärens talesperson på basen.
Captain Semsda, nice to meet you.
Nice to meet you.
I was worried if you will be able to find the specific place, so no problem.
I saw the planes.
Yes, that's the best point to find this gate.
Vid ingången står gamla stridsplan. Mm. Här låg tidigare en polsk flygbas.
Det här är ett plan från 1958.
Och kapten Sebsta visar stolt en minnesskylt över polska piloter som dött i tjänsten.
So as you see the names of the pilots who died on the duty.
Men närmare än så får vi inte komma.
Excuse me, you are not allowed to enter the terrain of our military unit.
Kapten Sebsta leder oss till en barack vid ingången.
And why am I not allowed?
Den yttre delen av basen bevakas av den polska militären. Den inre delen av amerikanerna. Det är där de bygger Aegis Ashore-systemet, som beräknas vara klart om ett par år. Och ihop med baser i bland annat Rumänien och på Grönland ska bilda en sköld mot inkommande robotar, förklarar kapten Sebsta.
Na pewno wszyscy tutaj służący mamy tego typu odczucie.
Alla vi som jobbar här förstår det, att det är ett element av ett större system. Vi känner ett ansvar i samband med det och stolthet samtidigt. Och av den anledningen får vi besök av högt uppsatta amerikanska soldater här. Även högt uppsatta polska militärer.
När jag pratar med folk som bor här så uttrycker många också en oro för att de känner att den här basen kommer bli en sån plats som de tror att det ökar risken för en attack här. Är det så att risken ökar?
Niepokój ludzki to myślę normalna rzecz w każdym miejscu gdzie powstaje coś nowego.
Mänsklig oro tycker jag är en normal sak där det uppstår nya saker.
Samtidigt så finns det ju, som du säkert känner till, anklagelser från Ryssland att man kan använda den här basen för att skjuta missiler på Ryssland. Kan du kommentera det?
Jag myślę, że tutaj o komentarz do tego typu.
Jag är inte auktoriserad för att uttala mig om det. Men det jag kan säga är att vi har en försäkring från den amerikanska sidan att den basen ska användas defensivt endast.
På väg ut följer kapten Sebsta oss till bilen och vill förhöra sig om vilka vi egentligen pratat med.
Tell me, you were talking with the locals?
Yeah.
Okay. Only with the locals from, I don't know, or with the local authorities?
Yeah, too, in Slupsk.
I see. Okay. I hope they said only good things about us.
Yes, but they are worried. You know, the whole situation now with the US and Russia and, you know.
I know what you are thinking about, what you are talking about, but you see, if we are talking about local authorities, why they are worried? They are worried about their investments.
Kapten Sebsta hävdar att de lokala myndigheterna i själva verket är oroliga för att värdet på deras mark ska gå ner. Och hotet från Ryssland finns överallt ändå, oavsett var man bygger basen, menar han.
And we are only soldiers. We are here to do our job the best we can. So, okay. Thank you very much.
Thank you. Diskussionen om vad USA och Ryssland vill i Europa och hur stor risken för ett kärnvapenkrig egentligen är, den är aktuell på platser som Rzeszów i Polen nu. Tongångar som ekar av det kalla kriget, före INF-avtal och nedrustning. Men det finns också sånt som är nytt. Som hur kärnvapenmakterna verkar se på de här vapnen nu. Det säger Niklas Granholm på FOI.
På sina håll så kanske det inte är det här stora globala kärnvapenkriget som man ser framför sig, utan det är kanske användningen av ett fåtal mindre eller små laddningar. Alltså synsättet är att det här är en starkare form av artilleri som vi kan använda i en pågående konflikt. Och om man har det synsättet, då kan man intala sig att man kanske kan vinna en begränsad kärnvapenkonflikt då. Och då kan det här vara frestande att ta till i en kris som hot eller i en pågående konflikt. Och det var väl kanske ett uttryck för det vi såg efter Krim i Putins tal som jag nämnde tidigare.
För då låter det ju som att en kärnfråga blir, går det att på det sättet använda kärnvapen begränsat i en konflikt?
Och den föreställningen satt ju rätt hårt att det inte gick att göra så. Passerade man kärnvapentröskeln så skulle det ske en uppskalning till globalt termonukleärt krig och då skulle alla förlora. Alltså den här bilden med två skorpioner i en flaska så att säga. Biter den ena så biter den andra och då dör bägge två. Så att det har varit avhållande även på den nivån. Men frågan är om den gör det nu. Och det här är ju en väldigt intressant studiefråga tycker jag.
Och vad är ditt svar då?
Ja, att det är en intressant studiefråga som sagt. Jag har inte ett 100% svar på det. Men det är ju en del av de saker vi håller på med och studerar på FOI då. Nu är det väl många som har sagt, och jag ansluter mig till dem, att åtminstone var det så att kärnvapnens existens från slutet av andra världskriget innebar att en öppen konflikt mellan stormakterna hölls tillbaka. Men vi kanske är i ett annat läge här nu då.
Och för Sverige då? Vad betyder det här? Om jag ställer frågan så här enkelt, hur stort är kärnvapenhotet ur ett svenskt perspektiv nu?
Ja, alltså hur troligt är det här då egentligen? Ja, när det gäller de här delarna av internationella relationer som gör det här så behöver man faktiskt tänka igenom också de här värsta fallen. Och det här ligger inte bortom det omöjliga skulle jag säga. Vad Sverige skulle kunna göra då? Ja, då har vi skrivit i olika studier tidigare här då som finns hos oss att när man nu bestämmer sig för att bygga upp det militära försvaret från den här väldigt som en följd av den här väldigt optimistiska 1990-talsbilden så behöver vi uppdatera och förnya både det militära försvaret och övrigt totalförsvar. Och då behöver man ta in den här kärnvapendimensionen. Hur ser man till när man bygger upp de här strukturerna att Sverige inte blir allt för sårbart för hot med kärnvapen eller faktiskt användning mot oss på det sättet.
För du säger att det är någonting vi behöver tänka på, det är i alla fall inte ett omöjligt scenario. För jag tror för många så är det nästintill omöjligt att tänka sig att Sverige skulle bli attackerat med kärnvapen just nu.
Jo, men alltså, jag tror inte sannolikheten är speciellt hög för det. Det menar jag inte alls. Att man ska inte gripas av panik över det här. Det är sällan som panik är speciellt bra för att göra en analys av vad man bör vidta för åtgärder för att minska risken här på det sättet. Man ska tänka igenom det här och försöka göra en så realistisk analys av det här som bara går.
Men och är det så här det brukar vara, Fredrik, då, att i så att säga, skyddsrummet är det massor med små lägenhetsförråd?
Ja, det är väldigt vanligt.
Och då är vi tillbaka i den vitmålade källaren i ett flerfamiljshus i Sätra i Stockholm. Ett av Sveriges runt 65 000 skyddsrum som, precis som de flesta andra, är fullt med prylar.
I den utrustningen som hör till skyddsrummet så finns det till exempel stora brytjärn, slägger, hammare. Så att den utrustningen som krävs för att iordningställa skyddsrummet ska finnas i förrådet.
Ska vi kika om det gör det då kanske, eller? Ja.
Fredrik Nyström, handläggare på Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, är här för att kontrollera om skyddsrummet skulle fungera vid behov.
Varsågod och kliv på.
Här har vi förrådet.
Skyddsrumsförrådet, förråd så att säga.
Precis. Så här finns det.
Och konflikts Marie Nilsson Boy får hänga på.
Vi har vattenkärl, torrklosetter.
Vad är det här då?
Det här är troligtvis någon form av...
Spett ser det ut som.
Ja, ett spett. Det här är förmodligen den utrustningen som man använder för att demontera alla lägenhetsförråd och allt annat ovidkommande som ska bort.
Under många år tilläts de svenska skyddsrummen förfalla. Behoven ansågs obefintliga. Inga kontroller utfördes. Kravet på att nya hus skulle ha skyddsrum togs bort.
Och tidigare hade vi ju en organisation som kunde ställa i ordning skyddsrummen och visa folk till skyddsrummen. Men det har ju monterats ner. Det civila försvaret är ju inte vad det har varit.
Men sen förändrades säkerhetsläget i världen. Nu är skyddsrumssituationen en angelägenhet igen.
Och hur många dagar är tanken att man ska kunna vistas i det här rummet av 155 stycken?
Ja, man pratar väl om att upp till 3 dygn kan man kunna vistas i ett skyddsrum med den utrustningen och det vattnet som finns. Här har vi tappstället med vatten. I det här skyddsrummet så...
65 000 skyddsrum kanske låter mycket, men de räcker inte till alla. Det är nu i och för sig inte heller riktigt tanken, eftersom hotet för en eventuell attack är större på vissa ställen, till exempel i större städer. Å andra sidan finns där idag områden med mycket få skyddsrum, som stadsdelen Hammarby Sjöstad i Stockholm till exempel, som började växa fram under det bekymmerslösa sena 90-talet.
Om det skulle inträffa att man behöver uppsöka ett skyddsrum, då springer man till det som ligger närmast för stunden.
Det känns ju som att det skulle kunna bli lite kaos den dagen.
Ja.
Dessutom är många skyddsrum i landet i dåligt skick. Skulle de verkligen stå emot en atombomb idag?
Och du får berätta, vad är det här, vad är det nu då?
Ja, nu befinner vi oss i luftslussen, en fast luftsluss, så att... Det här är den gastäta dörren och här utanför sitter splitterskydds- eller den stötvågssäkra dörren. Ja, skyddar mot stötvåg och splitter. Det finns ju något som kallas för en arkivbomb, som man, en teoretisk bomb som man har använt vid beräkningen av skyddsrummen. Och skyddsrummen är ju inte fullträffsäkra på något sätt. De ska ju stå emot stötvåg och splitter från en bomb som detonerar upp till 5 meter från skyddsrummet. Så att de är inte designade för att stå emot en fullträff.
Så att man får hoppas att bomben inte faller på huset?
Ja, det, så är det.
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB. Med huvudkontor i en pampig tegelbyggnad på Fleminggatan i centrala Stockholm har till uppgift att lindra och förebygga skador på det civila samhället, till exempel från ett väpnat angrepp. Jag vänder mig därför självklart till MSB:s experter med min undran över vilket civilt skydd det egentligen finns för oss svenskar vid ett eventuellt kärnvapenangrepp. Det är tydligt att det är en ovanlig fråga. För efter en ovanligt lång handläggning som tar 2 veckor, 3 pressekreterare, 1 expert, 1 abrupt inställd intervju och 1 kommunikationschef.
Tack så mycket. Där har vi Mikael.
Ja.
Landar min fråga till slut hos Mikael Tovesson som är tillförordnad biträdande chef på operativa avdelningen på MSB.
Vi håller på att återta en förmåga som vi har avvecklat i Sverige. Vi trodde oss gå mot en ljusare utveckling. Men nu ökar polariteten och de här frågorna dyker upp. Och det tar tid. Det här är enorma investeringar, enorma förändringar. Och Sen att liksom spekulera, vad händer om någon smäller av en kärnvapenladdning där jag befinner mig? Ja, det är inte helt oroligt eller otroligt att anta då att man dör. För det här är farliga prylar. De kommer vi inte kunna rädda. Men det är sen samhället som gemensamt tar sina resurser och tar oss ur det här som blir det viktiga uppdraget efteråt. Och skyddsrum är en lösning, skyddsutrustning är en annan. Att inte befinna sig där det smäller är en tredje. Ja, det finns många olika sätt att ta sig an det här. Men där behöver vi då ha underlag för vår planering baserat på just verkliga scenarien. Och det tar nog tid att ta fram det här.
Tycker du att det är för drastiskt att föreställa sig ett kärnvapenangrepp av något slag mot Sverige?
Jag har jobbat inom krisbranschen sedan 2009. Och jag blir förvånad varje år för det händer någonting man inte hade kunnat förutse. Så jag tänker inte säga att det är för drastiskt. Även om det ligger väldigt långt bortom horisonten som jag ändå uppfattar där vi befinner oss nu. Men det kommer närmare och närmare ändå när det här diskuteras ändå. Men jag ser inte det här kanske som är högst upp på agendan för det vi behöver oroa oss för.
Du lyssnar på Konflikt, om kärnvapenhotet som glömdes bort, men som nu gör sig påmint igen när stormaktsspänningarna ökar. Och det finns de som menar att hotet från kärnvapen är och egentligen alltid har varit större än vad allmänheten vetat om och trott. Nyligen kom Daniel Ellsberg på Sverigebesök och Konflikts Ivar Ekman träffade honom.
Hej, ska jag intervju?
Ja.
Daniel Ellsberg.
Ja.
Det är den tredje intervjun han ger idag, säger hotellreceptionisten.
Jag sätter mig och väntar.
Danger of losing my voice. I've been talking so much.
If you would just introduce yourself.
This is Daniel Ellsberg. What? What more did you...
Why are you famous? How do you actually present yourself?
No, I'm a former Defense Department and State Department official on nuclear war planning.
Ja, Daniel Ellsbergs karriär började som kärnvapenstrateg åt den amerikanska regeringen på 60-talet. Under Kubakrisen bodde han praktiskt taget på försvarshögkvarteret Pentagon, säger han.
During the Cuban Missile Crisis, I was sleeping in the Pentagon, which was a time that the world came very, very close, closer than we realized, to seeing my plans and corresponding Russian plans actually carried out. If that had happened, we would not be here. Is the background noise here bad? We might be able to go in there, by the way.
Yeah, let's see if we can do that.
Känd för världen blev dock Ellsberg som visselblåsare, då han läckte 7000 sidor hemligstämplade dokument om USA:s inblandning i Vietnamkriget, de så kallade Pentagon Papers, vilket gjorde att han riskerade 115 år i fängelse. Men enligt Ellsberg så fanns det en annan bunt hemliga dokument också, som han egentligen tyckte var viktigare. Dokument om den amerikanska kärnvapenstrategin. Han bad sin bror att gömma dem, berättar han.
So I gave them to my brother for safekeeping, and he stored them various places, and finally in a trash lot.
Hans bror stoppade de hemliga dokumenten i en soppåse, la dem i en låda och grävde ner den på en skrottipp på Long Island med en gammal gjutjärnskamin ovanpå. Där, tänkte de, borde dokumenten varit säkra.
A hurricane, unusual for Long Island, came and scattered moved the stove by 100 yards, and he was never able to recover those. So I lost my chance, and that really cast a shadow over my life ever since, that I didn't have those documents.
Men dokumenten försvann efter att en orkan drabbat Long Island. Och Ellsberg, som var fri efter att åtalet mot honom lades ner, kunde aldrig göra sitt, som han tycker, största avslöjande. Ett avslöjande som byggde på en enkel men nog så dramatisk fråga.
The question I drafted for the president who sent it to the Joint Chiefs of Staff, President Kennedy, was if your present operational plans for nuclear war are carried out as planned, successfully, in other words, if they hit their targets, how many people will die? And they quickly, for Pentagon standards, in only a week, sent back an answer, which I was allowed to see, even though it was supposedly for the president's eyes only.
Så vad var då svaret på frågan om hur många människor USA beräknade att döda vid en lyckad kärnvapenattack? En fråga Daniel Ellsberg hade ställt till Pentagon för att få fram en siffra åt president Kennedy.
A total of 600 million deaths or 100 holocausts. Now that was stunning in a number of ways. First, that they would actually give such estimates to the president without apology, without resigning. No, with just pride, in effect. They said, this is what we will do. There had never been plans like this in the history of the world.
600 miljoner döda av amerikanska kärnvapenattacker. Det var Pentagons beräkning som presenterades utan tvekan eller en ursäkt. Först 300 miljoner döda från direkta träffar i Sovjet och Kina. Sen ytterligare 300 miljoner från det nukleära nedfallet i stora delar av världen. Även på allierade och Sverige. Detta var USA:s kärnvapenstrategi, säger Daniel Ellsberg. Och planen var att skjuta först.
And this was a plan not for retaliating to a nuclear attack by Russia. It was our first strike plan in commitment to our NATO commitments.
Nu har Ellsberg försökt återskapa det som fanns i de där dokumenten. Och han har gett ut en bok med titeln Domedagsmaskinen. Han menar att den amerikanska kärnvapenstrategin och NATOs strategi fortfarande är densamma som då, att skjuta först. Och den ryska sidan tänker likadant. Och nu när Daniel Ellsberg följer nyheterna blir han mer bekymrad än på länge.
As I listen to the news with the withdrawals from the INF treaty and this feckless, foolish, reckless, insane arms race is resumed now on a new level.
Han tycker att övriga NATO-länder borde gjort mer för att övertyga Donald Trump att inte dra sig ur INF-avtalet. Och det är här hans Sverigebesök kommer in i bilden. Visselblåsaren Daniel Ellsberg har träffat utrikesminister Margot Wallström bland många andra. Han vill att Sverige ska skriva under den nya FN-konventionen om ett förbud mot kärnvapen som just nu ligger på regeringens bord. Men som regeringens egen utredare avrått ifrån då det kan skada Sveriges relationer med USA och NATO.
And really when Swedes, and I've been hearing this in the last couple of days, say, well, we have something to lose if we make our NATO friends angry at us. My answer to that is there's no way to convince people that you mean what you say about nuclear weapons and neutrality if you're not willing to pay any price for it, any price at all.
Man kan inte vara emot kärnvapen bara när det passar, tycker Daniel Ellsberg, och önskar att Sverige vore mer som på Olof Palmes tid.
For Sweden to be a leader in this as it was under Palme. It had the reputation of being the conscience of Europe, the conscience of the world. Well, maybe that's a function Swedes are tired of.
Svenskarna kanske är trötta på att vara en moralisk stormakt. Men världen behöver det.
But the world does need it.
Daniel Ellsberg är idag 87 år gammal. Han pratar länge, gör utvikningar om nu och då. Han återkommer till ordet insane, vansinne, när han pratar om kärnvapen. Liksom han återkommer till Olof Palme och till klimataktivisten Greta Thunberg som verkar ha gjort stort intryck på honom. Ingen av oss som försökt har lyckats skapa samma kedjereaktion mot kärnvapen som Greta Thunberg gjort för klimatet, säger Daniel Ellsberg.
Well, I don't know who yet serves that function on the nuclear. Many of us have tried.
Faktum är att ett kärnvapenkrig också skulle skapa klimatförändringar, säger Ellsberg, fast mycket snabbare. All den rök som skulle spridas i atmosfären från brinnande städer skulle skapa en decennielång atomvinter.
The ice would be worldwide. No harvests anywhere in the earth.
Med undantag för mindre grupper människor i till exempel Australien som kan leva på fisk och skaldjur så skulle mänskligheten svälta ihjäl, säger han.
Australia, New Zealand living on fish and coastlands and mollusks, but the rest of the world would have starved.
Och det finns en annan likhet med klimatfrågan också, menar Daniel Ellsberg, nämligen förnekelsen. Folk vill tro att kärnvapenhotet försvann vid kalla krigets slut, så man förnekar fakta. Det är mänskligt.
In an understandable way, because it was so clear that these weapons should disappear at the end of the Cold War, if not earlier, that people wishfully believe they had, that there's no longer a danger. That's human.
Sen 1980-talet, när medeldistansrobotar och neutronbomber stoppades, har intresset svalnat.
But in the 80s we did stop the Pershings and the neutron bomb. The leaders had to sign an agreement, but they did that because of millions of people marching, protesting and, you know, expressing themselves at risk.
Stormaktsspänningar, arkivbomb, kärnvapentröskel, termonukleärt krig, atomvinter. Ja, som vi hört så har lexikonet från det kalla kriget dammats av. Men de där andra orden då, från 80-talets protestmarscher som vi hörde Daniel Ellsberg tala om. Slagord som nej till kärnvapen och en kärnvapenfri värld. Var hörs de nu? Efter lite efterforskningar får vi tips om att besöka fredsrörelsen på Orust, som enligt uppgift ska vara en av Sveriges mest aktiva ideella fredsföreningar.
Ja, vi har alltid kaffe. Nu har vi många. Afrika har det där. Nu har många har vi ett eget rum här.
Ja.
Och i vanlig ordning är det hem bak då.
Ja.
Inne på kulturhuset Kajutan i Henån är det hög energinivå. Föreningen Fredsrörelsen på Orust har återigen bjudit in en expert som de är nyfikna på. Och arrangörerna har bakat och förberett hela eftermiddagen. I kväll kommer tidigare socialdemokratiska riksdagsledamoten, EU-parlamentarikern, FN-delegaten Maj-Britt Theorin.
Maj-Britt, alltså så underbart att du är här igen. En applåd till Maj-Britt, hallå!
Maj-Britt Theorin har arbetat i hela sitt liv för fred. I år fyller hon 87.
Hej kära vänner, trevligt att vara tillbaka hos er igen. Det är skönt att ha en fredsförening som är så enveten.
Ja.
För det behövs verkligen. Det är som Alva Myrdal en gång sa, det är inte människovärdigt att ge upp.
Från kulturhusets stora mittfönster ser man ut över Kalvöfjorden och den mjukt rundade Kalvön. På sommaren kryllar hamnen av båtgäster. Idag är det öde, så när som på några få ledsna segelbåtar och en klarblå epatraktor. Men fredskvällarna drar folk från hela regionen, Uddevalla, Vänersborg, Göteborg. Adam Claesson och Mona Nygren till exempel är stamgäster.
Och vad är det som är så speciellt med den här?
Men det är ju de som kommer ut och pratar, typ Maj-Britt Theorin. Mm. Det är ju verkligen värt att lyssna på.
Ola Friholt är ordförande.
Kvalificerade föreläsare.
De gör ju ett fantastiskt arbete i Oros fredsförening just genom att arbeta på att det blir en föreläsningsserie höst och vår som är väldigt intressant på olika teman och med väldigt välmeriterade föreläsare. Ja. Jag menar Thomas Hammarby, Gudrun Schyman, Kenneth Herm.
Fredsrörelsen på Oros är en mycket aktiv liten ideell förening som har funnits i snart 35 år nu. Det hela startade med ett friluftsspel på temat fred, berättar föreningens sekreterare Ernie Friholt, som är en av grundarna.
Åhörarna satt i en ring och tittade på scenen, men bakom scenen på havet, där kom två stora båtar. Och herregud, nej, man satt där och tittade och snart kom de att kollidera de här båtarna. Och det visade sig att den ene var en rysk båt och den andra var en amerikansk båt, ja. Och, oh nej, vad är det, vad ska vi göra? Vi bjuder in dem. Och vi bjöd in dem, ryssarna och amerikanerna, och började dansa med dem och sjunga med dem. Och det var en stor förbrödring.
Det finns egentligen bara ett litet problem med fredsrörelsen på Orust.
Hur är det med återväxten?
Alltså, ja, trampar du på min öma tå? Alltså vi 80-plussare är vi då, vet du. Vi tänker, men kära någon, vem är det? Ja, där är några ungdomar. Ja, men de är från Syrien. Tack så mycket, säger vi.
Annat var det förr, på 70- och 80-talen. Då när Ernie, Ola, Mona och Adam alla var aktiva i föreningen PAX i Göteborg.
Politiska föreningen PAX hade 6 studiecirklar.
Och ja visst, och 40 aktivister som satt och packade tidningar en gång
ja,
i månaden.
Ja, och satt på broar och utanför, ja, vad hette visst, det?
Ja,
det
var vi gick in i den stora leksaksaffären nere vid Kungsgatan och rullade ut, packade ner leksakerna, krigsleksakerna alltså, i kundvagnar och körde ut dem på lagret.
Men det är den här ålderskategorin på de som kommer på dina kvällar här.
Mm, ja, det är pensionsåldern i alla fall.
Ja, men det är väl för att vi också vet vad som har hänt. Alltså dagens ungdom, de har ju inte blivit konfronterade med vad som händer om det blir krig, va?
Nej, nej.
Eller upplevt någonting. De har bara haft det bra.
Det finns ett antal föreningar i Sverige som verkar för fred, och internationellt känner vi ju till organisationen ICAN som fick Nobels fredspris här om året. Men det breda folkliga engagemanget, hur är det med det egentligen? Hit ikväll till exempel har det kommit kanske 50 personer, några enstaka är under 60, bara två är under 20. Och det är syskonen Mara och Sayed som kommit till Sverige på grund av kriget i Syrien.
Ja, alltså, det är bra att de har det. För att, ja.
Har du försökt att få med lite fler unga?
Alltså, ja, men oftast så har de inte tid och så här trötta efter skolan. Så, men jag tycker det är kul.
Vad tänker du man skulle kunna göra för att öka engagemanget då för fredsfrågan bland unga?
Typ göra det lite roligare, typ, alltså, ja men så här, jag vet inte riktigt, men liksom ha tävlingar kanske så här, ja, mer barnvänligt.
Det är lite mossigt, tycker du, eller?
Mm.
Alltså vi har pratat om detta förut och så tänkte vi att vi åker till skolor här på Orust och så här försöker prata med elever och visa dem hur viktigt det är med fred och att, hur det är i andra länder som har krig.
Och tänker du att ni skulle kunna starta någon ungdomssektion?
Ja, det är det vi tänkte göra liksom.
Jag vet inte riktigt hur vi ska bära oss åt. Kanske via miljön. Och Greta går ju före här nu, får man säga. får vi...
Ni hoppas lite på Greta?
Vi hoppas lite, ja. Men det är ju hemskt att säga att vi hoppas på en enda person. Det kan man inte få göra, så att vi måste snabbt bli många, många fler så att hon kan vila sig någon gång. Det går ju inte.
Nu ska du få kaffe.
Ja, nu dricker
ska
vi
kaffe. Ska du få kaffe?
Ja. Och så äter vi Mahatma Gandhis strömmar. Som jag har bakat. Ja, det finns kvar, ja.
Fick du någon kaka, Maj-Britt?
Ja, jag har ätit kaka och de här goda snittarna och jag har ätit nästan allt. Har du fått någonting till dig? Alltså, de är fantastiska. Det är inte nog med att de arbetar så här, utan arbetar så också. 25 tillfällen, säger en av de framträdande forskarna i USA. Vid 25 tillfällen har vi varit på väg mot ett kärnvapenkrig. Det känner inte människor till. Och det var, enligt min mening, så var det alltså folkopinionen som tvingade Gorbachev och Reagan att skriva under det här avtalet, som är alltså INF-avtalet, Intermediate Range Missiles.
Och vad skulle du vilja säga till de unga då?
Jag skulle vilja säga till dem, ta ert ansvar, det är er framtid det gäller. Ni måste lära er och ni ska säga ifrån och ni ska veta en sak. De lyssnar.
Maj-Britt, ja, alltså vi blir en sån inspirationskälla, vet du väl. Och så läser jag en dikt, för det är också ganska viktigt att ha goda dikter. Att gå omkring sig och läsa för varandra och för barn och vuxna och alla möjliga. Elda under din vrede med maktens nyheter. Trösta inte din sorg över livet som kärs ifrån oss. Dämpa inte din smärta över världen som våld tas inför våra ögon. Elda under din vrede.
Ja. Soviet side, over 1500 deployed warheads will be removed. On our side, our entire complement of Pershing 2 and ground launch cruise missiles will all be destroyed.
Och om man försöker förstå det som händer nu utifrån den här perioden du beskrev efter det kalla krigets slut, där man såg framför sig att kärnvapnen mer eller mindre skulle försvinna, var det naivt att tänka så?
Jag tror att man såg en möjlighet att göra det här.
Vi är tillbaka med Niklas Granholm som följer kärnvapenutvecklingen på Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI.
Till exempel så höll ju president Obama ett tal 2010, tror jag det var, i Prag, där man diskuterade det här. Och då fanns det ju så att säga visionen om en sån här global zero, det som man skulle kunna ta bort alla kärnvapen egentligen. Det där mötte ju inte något gensvar alls egentligen från främst rysk sida eller någon annan heller, så att man kom inte så vart med det här. Men jag tror att det är viktigt också att man framhåller det, att när man ska titta på de här typerna av vapen så finns det egentligen två huvudsakliga synsätt. Och ett är där de egentligen ses som till sin natur omoraliska och oetiska och bör därmed avskaffas fullständigt. Och sen kan man tänka sig en annan där man ser dem i termer av att stater i det internationella systemet har olika former av säkerhetsproblem. Och en del av dem gör att man försöker lösa det här med att skaffa sig vapen som gör att man får vara i fred. Har man bomben så får man vara i fred egentligen då. Då har man alltså det ultimata maktmedlet här. Och det intressanta är att de här olika handlingsvägarna för hur man ska hantera den här frågan, de existerar egentligen samtidigt.
Och går det att säga att den ena är mer dominant just nu än den andra?
Det är ju en väldigt knepig fråga, för det beror ju på vad man utgår ifrån då. Men vi som jobbar här, vi försöker ju titta på världen så som den ser ut här. Och det är ju ofta då i det här senare synsättet, alltså den här så kallade realistiska skolan också. Men det utesluter ju inte att man håller på med olika typer av nedrustningsåtgärder och försöker få till stånd olika typer av rustningskontroll och nedrustningsavtal på olika sätt.
Producent för dagens konflikt var Marie Nilsson Boy, reporter Ivar Ekman, tolk i Polen Magdalena Domradska, tekniker Stina Fagerberg och jag heter Robin Olin. I appen Sveriges Radio Play finns konfliktavsnittet Slaget om Europa från i höstas. Om USAs, Rysslands och Kinas intressen i Europa nu. En bakgrund till dagens konflikt om kärnvapnen.